Då hälsar jag er välkomna till denna lektion, lektion nummer 2 i den här serien om Paulus brev kan vi kalla det. Förra veckan så pratade vi om att Paulus var kallad att vara hedningarnas apostel. Och vi såg att det var en skillnad här, att Petrus och de andra apostlarna hade ett uppdrag att nå de omskurna och Paulus hade uppdraget att nå de oomskurna. Och det här är viktigt att se, speciellt då när man kommer från en kristen bakgrund och har en, och bor man i ett land i Sverige, så har vi en kyrkohistorisk historia som gör att vi blir färgade utav det. Vi är färgade utav vår historia och utav vårt lands och folks tänkande och vår kultur. Vilket gör att när vi närmar oss de hebreiska skrifterna så har vi ett bagage med oss som kan vara både positivt och negativt. Finns det vissa saker som vi måste lära om för att kunna förstå de judiska skrifterna ordentligt, eftersom vi har fått så mycket inflytande under historiens lopp ifrån andra typer av tänkande, speciellt det grekiskt filosofiska tänkandet då, som kom in i den kristna traditionen på 200-300-talet. Vi ska titta på Paulus som person idag innan vi går in i hans brev. Nästa vecka med Herrens hjälp, Bezrat Hashem, så kommer vi gå in i Romarbrevet. Men idag ska vi stanna lite grann vem Paulus var, eller Shaul som han hette på hebreiska. Och lägga en del grundförutsättningar för min förståelse av hans sätt att skriva och undervisa. I femte Mosebok, kapitel 13, finns en varning från Moshe till Israels folk om falska profeter. Och det här måste vi förstå att det ligger till grund för den judiska förståelsen av Paulus. Och även Yeshua till viss del, den Jesus som har presenterats i den kristna världen. Och det står så här: om en profet eller en som har drömmar uppstår bland dig och han utlovar åt dig något tecken eller under, och sedan det tecken eller under verkligen inträffar, varom han talade till med dig, i det han sa, låt oss efterfölja och tjäna andra gudar som ni inte känner, då ska du ändå inte höra på den profetens ord eller på den drömmaren. Ty Herren, er Gud, sätter er därmed allenas på prov för att förnimma om ni älskar Herren, er Gud, av allt ert hjärta och av all er själ. Herren, er Gud, ska ni efterfölja honom, ska ni frukta hans bud, ska ni hålla hans röst, ska ni höra, honom ska ni tjäna och till honom ska ni hålla er. Men den profeten eller drömmaren ska dödas, ty han predikade avfall från Herren, eller Hashem, den evige, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och förlossat dig ur trädomshuset, och han ville förföra dig till att överge den väg som den evige, din Gud, har bjudit eller befallt dig att vandra. Du ska skaffa bort ifrån dig vad ont är. Det här är ett väldigt starkt axiom, kan man väl kalla det, i det judiska folket. Att den evige genom Moshe, Rabbeinu, vår läromästare, har gett oss en Torah i skriven form och i muntlig form. Den Toran är den väg som Herren vill att vi ska vandra. Och det är väldigt viktigt att vi håller kvar det här och inte överger den vägen som han har gett oss. Och då blir alla intryck som kommer utifrån eller inifrån, som har som avsikt att få det judiska folket att överge Herren, i första hand då tjäna andra gudar, men även att tjäna Gud på ett annat sätt än det som blev föreskrivet genom den evige, genom Moshe vid Sinai och vid Moabs heder. Det blir en fara och anses som en attack för det judiska folket och det judiska hoppet och judiska religionen, om vi nu kan kalla det så. Ordet religion är ett modernt ord. På medeltiden fanns det inte. När Maimonides skrev sina 13 trosprinciper om vad judar tror, så använde han inte religion, utan dat elve torato, Guds lag och hans torah. Och det skulle man kunna översätta idag, det är Guds religion. Det innebär då att enligt den judiska läran så är det inte tillåtet att stifta någon ny religion. Gud har talat, han har visat Israel och han har visat folken vilken väg var och en ska vandra. Och den som då kommer med någon ting som vill dra bort Guds folk och folken från den vägen, det är falska profeter och det måste man bekämpa och stå emot och hålla ute för att kunna överleva som folk och inte behöva lämna den väg som Herren har befallt. Det här är väldigt viktigt att vi förstår detta. Vi ska titta i kapitel 18 i samma bok, i femte Mosebok. I vers 10 framåt talas det också om falska profeter. Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå inom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar eller som är en spåman eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelser skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Du ska vara ostrafflig inför Herren din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssnar väl till sådana som övar teckentydning och trolldom, men dig har Herren din Gud inte tillstått sådant tillåtit. En profet bland ditt folk av dina bröder, en som är mig lik, ska Herren din Gud låta uppstå åt dig. Honom ska ni lyssna till. Det ska bli alldeles så som du begärde av Herren din Gud vid Horeb, eller Horeb, den dag då ni var där församlade, och du sa, låt mig inte vidare höra Herrens min Guds röst, och låt mig slippa att längre se denna stora eld på det att jag inte må dö. Och Herren sa till mig, de har rätt i vad de har talat. En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag ska lägga mina ord i hans mun, och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Om någon inte lyssnar till mina ord, de ord som han talar i mitt namn, så ska jag själv utkräva det av honom. Men den profet som är så förmäten att han i mitt namn talar vad jag inte har befallt honom att tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Och om du säger vid dig själv, hur ska vi kunna känna igen det som inte är talat av den evige? Så må du veta, när profeten talar i den eviges namn och det som han har talat inte sker och inte inträffar, då är detta något som den evige inte har talat. I förmätenhet har då profeten talat det. Du ska inte frukta honom. Det ligger som bakgrund då att man måste vara försiktig när det gäller falska profeter. Hur ska vi kunna veta vilka som är falska profeter, de som kommer med ett falskt budskap? Jo, vi har Toran, den skrivna Toran och den muntliga Toran som måttstock för att ta reda på om det som kommer, de kommer med nu stämmer eller inte. Det är Moseböckerna som bestämmer om profeterna som kommer efteråt är falska eller inte. Trots att de som kommer kan göra väldigt stora under och tecken, så kan man ändå inte ta emot dem om det går emot det som Moshe har sagt, Mose har sagt, som han har skrivit, och det som han har fört vidare till det judiska folket genom traditionen. Det innebär då att Man måste grunda sig på Moseböckerna för att kunna acceptera Jeshuas anspråk på messiasskap. Och man måste kunna med Moseböckerna bevisa att Paulus inte är en falsk profet. Det som har hänt i kyrkohistorien då är att Paulus räknas som att han skapade en ny religion, kristendomen. I Israel idag och många rabbiner har man inte så stor problem med Yeshua. Man tittar på hans undervisning, man tittar på hans lära. Och man anser att han kan man inte anklaga för att ha grundat en ny religion. Han är judisk, han är fariseisk i det mesta. Väldigt hög moral, högt det han säger, det är liksom ingenting vi kan klaga på, inget som vi kan säga emot. Han har ett budskap i sin tid. Men Paulus, honom har vi väldigt mycket emot. Han är grundaren till kristendomen. Det är ungefär så man ser det idag i Israel. Och då talar ju kyrkohistorien väldigt starkt som har tolkat Paulus. Jag talade med en rabbin för en tid sedan och sa att han menade att Paulus var ju en falsk profet. Han förstörde ju judendomen. Och då tittade jag på honom och sa: Paulus undervisade hedningarna. Det var hans uppgift att gå till hedningarna. Menar du att han skulle lära hedningarna att omskära sig och bli judar? För han menar då att det som Paulus lär, det var ju inte det som judarna ska hålla. Judarna kan inte gå efter Paulus undervisning. För då lämnar de den väg som Herren har befallt dem genom Mose. Och då ställde jag honom mot väggen och säger: men det var inte judar som han undervisade. Det var ju hedningar som han sändes till att undervisa. Hur de skulle leva. Han lärde hedningarna de 7 buden som Noa hade gett dem. Och han kunde inte svara mig. Han hade ingenting att säga när jag kom med det argumentet. När man då ser Paulus som en grundare av en religion där judarna måste sluta vara judar. Som han säger, här är inte judar eller grek. Alla är vi ett i Kristus. Där man presenterar en sådan Paulus och använder hans ord då till att säga att nu finns det ingen skillnad mellan judar och icke-judar längre. Nu är alla ett och måste följa samma regler i Kristus. Då har man tvingat juden att gå vid sidan av den väg som Herren befallde honom genom Moshe och profeterna. De andra profeterna. Och så har man skapat ett nytt trosystem. Där inte längre det som Gud gav till Israel har någon större betydelse. Utan det är någonting som tillhör det förgångna. Nu är det någonting nytt som har kommit. Nu är det den kristna kyrkan som är den andliga Israel, den nya Israel. Och den gamla förbundet är någonting förgånget och det gäller inte längre. Utan nu är det nya testamentet som gäller. Bara namnet Nya testamentet talar om att nu har det kommit någonting nytt som gäller istället. Och det tror ju judarna. Judarna har ju köpt den här bilden som den kristna världen har sålt. Att nu gäller inte gamla testamentet längre. Det är gammalt. Nu gäller det nya testamentet. Och det innebär då att det blir en otrolig konflikt. Man kan absolut inte acceptera Paulus. Att han skulle ha... om det nu är sant att det han sa betyder det, vilket kyrkohistorien visar, alltså låt säga så här, kyrkohistorien har ju tolkat Paulus så att nu ska inte judarna leva som judar längre och nu ska inte hedningarna leva som hedningar, utan nu ska vi alla leva i en allmänlig kyrka, den kristna katolska allmänliga kyrkan. Alla ska ha samma regler. Alla ska vara likadana, ingen skillnad. Det finns ingenting som skiljer judar och icke-judar längre. För Kristus har brutit ner skiljemuren. Då skapar man ett nytt Guds folk. och det gamla gudsfolket är på väg att försvinna. Det är så som har predikats under kyrkohistorien, som hela kristendomen bygger på. Och då frågar jag så här: kan man överhuvudtaget acceptera Paulus skrifter om han lärde detta? Jag vill gå lite längre och ställa en fråga. Kan Gud ändra på sig? Om man har sagt detta är ett evigt, en evig stadga från släkte till släkte. Israels barn ska hålla detta från släkte till släkte till ett evigt förbund. Kan Gud sedan komma och säga, nu är det någonting nytt, det gamla förgånget, nu gäller inte det gamla längre? Är det en trovärdig Gud som man har som kan göra så här? Jag skulle vilja presentera en annan syn på Paulus. Personligen så är jag helt övertygad om att det var inte det Paulus ville lära ut. Paulus är den mest missförstådde predikanten i världshistorien. Han har tolkats utifrån egna intressen. Han har tolkats utifrån maktintressen, utifrån politiska intressen, utifrån religiösa intressen. Och man har använt sig av hans skrifter för att skapa en ny religion, vilket han inte hade i sin agenda överhuvudtaget. Och om vi nu utgår från att Paulus inte går vid sidan av Mose, att han inte går vid sidan av den väg som Gud befallde judarna att gå, och att han lär hedningarna att gå den väg som Gud vill att de ska gå, vilket stämmer överens med den judiska tron som han hade blivit fostrad i. Det var en ny ingrediens som kom, och det var att Messias, eller rättare sagt Yeshua, om vi nu säger på det sättet, han visade sig som levande, uppstånden från de döda. Där fick Paulus revidera en del av sin teologi. Och han fick presentera ett frälsningsbudskap för judar och icke-judar genom tron på den försoning som Israels Gud gav till Israels folk och till hedningarna genom Jeshuas död och uppståndelse. Det var det frälsningsbudskap som Paulus predikade för alla människor. Han dog för människors synd, och genom tron på honom och genom tron att Gud har uppväckt honom från de döda, så blir man frälst. Det är budskapet om frälsning både för jude och icke-jude. Det var, låt oss säga, en ny ingrediens i Paulus teologi. Men det betyder inte att han förkastade allt det andra som han har haft tidigare. I vissa delar av hans brev så ser det ut som att det gamla är ingenting värt, och det som jag tyckte var någonting värt tidigare, det är skräp nu. Och om man då inte förstår en judes känsla för sin trohet till Toran, till sin Gud, till sitt folk, så går det lätt att tolka Paulus som att han skulle mena att hans judiska arv inte hade någon betydelse. Alla hans studier som han hade gjort i Mishnah och Talmud. Ja, Talmud fanns ju inte då, men han var ju en själv del av den muntliga traditionen som han hade tränats i. Alla dessa studier som han hade, att han skulle förkasta dem på något sätt. Det som man måste, jag skulle vilja rättfärdiggöra Paulus. Jag skulle vilja rentvätta Paulus i de här veckornas undervisning och visa så mycket jag kan att Paulus har inte startat någon ny religion. Han har inte gått vid sidan av Mose, och han har inte gjort någonting som skär sig med Guds plan för Israel. Han har inte gått mot Yeshua heller. Hans uppenbarelse är inte högre än någon annan, utan han är en fortsättning och en länk på det som Gud redan har lovat i profetskrifterna. Jag tror inte att Paulus startade en ny religion som jag sa, och därför så måste vi läsa Paulus skrifter från en annan synvinkel än den som man normalt har förstått honom i det kristna sammanhanget. Och även judar har ju tagit den här synvinkeln och ser Paulus på det sättet. Och det är ju lite svårt uppdrag eller ett svårt sätt att försöka hitta en väg i det här, och det som jag anser är ursprunget till det som han skrev. Jag har en bok här som heter A Commentary on the Jewish Roots of Romans, skriven av Josef Shulam. Han är en lärd man som bor i Jerusalem. Jag vet inte om ni har den, kanske en del. Det är alltså en kommentar över Romarbrevet. Och i introduktionen så säger han så här: syftet med den här boken är att bevisa att Paulus brev till romarna är en judisk bok, vilket går stick i stäv med alla de teologiska debatter som har hållits utifrån Romarbrevet. Romarbrevet har ju skrivits otroligt mycket kommentarer till. Och han citerar de skrifter som han refererar till när han går igenom Romarbrevet och kommenterar Paulus brev till romarna. Och jag vet inte om ni kan se här. Jag ska försöka visa bara de här, ett par sidor här med en lång lista utav böcker som fanns på samma tid som Paulus skrev och tidigare då, judiska källor som han, som Josef Shulam hänvisar till i den här kommentaren till Romarbrevet. Jag kommer att använda mig utav den här kommentaren en hel del nu när vi går igenom Romarbrevet. Han går igenom midrashlitteratur, Qumran. Filus, Josefus, apokryferna, patristiska skrifter, andra naturligtvis Mishnah och Talmud, och bevisar då att Paulus sätt att undervisa var typiskt för den judendomen som han levde i, som han hade fostrats i. Och hans bok är inte en kristen bok, Romarbrevet, utan det är en judisk skrift. Och den måste förstås utifrån det judiska sammanhang som den skrevs i då. Vilket gör då att ska man förstå Paulus så måste man ju gå till de judiska källorna, inte till filosofiska källor. Och nu ska vi titta lite grann i Apostlagärningarna, resten av denna lektionen, och försöka att hitta texter som visar att Paulus var trogen den judiska traditionen och den miljön som han hade vuxit upp i. Nu kanske jag har en förutsättning här och försöker hitta bevis för det i apostlagärningarna. Men faktum är att i mitt eget liv så har det varit tvärtom, att ju mer jag har studerat apostlagärningarna, jag kommer från ett kristet tänkande, men ju mer jag har gått in i apostlagärningarna så har jag lagt märke till att apostlagärningarna är ju faktiskt en judisk bok. Och det har lyfts upp vissa texter som har blivit väldigt starka för mig, som då visar att den teologiska bakgrund och den förståelse för apostlagärningarna och Paulus brev som jag hade och haft inte stämmer med det som står skrivet. Vad står det egentligen skrivet? Och den frågan måste vi ställa oss. Vad står det egentligen skrivet? Hur ska vi förstå det som står skrivet? Och jag gör inget anspråk på att ha all förståelse, för det här är ju skrifter som är 2000 år gamla nästan. Vilket gör att vi har ett gap av historia mellan oss och förståelse. Så vi får vara väldigt, väldigt ödmjuka och väldigt försiktiga när vi närmar oss skrifterna. Och inte göra kategoriska uttalanden. Men däremot så kan vi tugga på texten. Försöka få tag på vad är det som egentligen står skrivet. Låt oss gå till apostlagärningarna nu. Första gången som Paulus poppar upp i berättelsen om vad som hände i Jerusalem. Det är i apostlagärningarna kapitel 7 och vers 58. När Stefanus blir stenad så fanns en man med här. Det står att och förde honom ut ur staden där Stefanus stod. Och stenade honom. Och vittnena la av sina mantlar vid en ung mans fötter som hette Saulus. Saulus är en grekisk form av det hebreiska ordet Shaul. Som ni kanske vet så när det grekiska språket ska uttrycka maskulin form på ett ord eller ett namn så slutar man det med S. Ett A i slutet blir ett feminint namn och ett S i slutet blir ett maskulint namn. Och det är typiskt med S i slutet då i grekiska orden. Så därför så när du ser grekiska namn eller grek influerade namn så slutar de ofta med S. Men det här är bara ett sätt att visa att det var en man. Så i hebreiskan så hette han ju inte Saulus Paulus utan han hette Shaul. Och det var hans hebreiska namn. Och det är likadant idag att många judar har två namn. Och på den tiden var det väldigt vanligt. Man hade sitt judiska namn och man hade sitt diasporanamn. Just för att det skulle vara enklare för folk som inte kände till de hebreiska termerna eller hebreiska språket. Ett namn som liknade den kultur där man levde i som man var runt omkring då. Så Paulus hette faktiskt båda delarna. Han hette både Paulus och Shaul. Och det kan vi se i kapitel 13 i Apostlagärningarna. I vers 9, där står det så här, och Saulus, eller Shaul, som också kallades Paulus. Och som jag har förstått det, i alla fall så är det på hebreiska. Jag är inte så där jättebra på grekiska, måste jag tala om för er. Så ni kanske finns här som är bättre. Men som jag har förstått det så kallades kan också betyda hette. På hebreiska är det så. Det är ingen skillnad mellan att kallas och att heta. Så man skulle kunna säga här att Shaul som också hette Paulus uppfylldes då av helig ande och fästing. Här ser vi alltså ett likhetstecken mellan Shaul och Paulus. Nu har det förts fram den här idén att från Saulus till Paulus. Att juden Saulus blev den kristne Paulus. Det finns ju sådana predikningar, jag har hört det personligen. Det är ju ett sätt liksom att mena att han slutade att vara jude. Men så är inte fallet. Apostlagärningarna, om man tittar på det namn som skrivs om honom här. Fram till kapitel 13 så används namnet Shaul eller Saulus. Och från och med den här versen här som också kallades Paulus så nämns hans namn som Paulus. Och vad är det för som händer då i kapitel 13 i Apostlagärningarna? Jo, det är då Paulus lämnar Israels land och åker runt i bland hedningarna och predikar där tillsammans med andra människor. Så från och med att han lämnar den hebreiska kulturen i Israel och kommer ut till hedningarna så använder han sitt hedniska namn, eller vad ska vi kalla det, ja, icke-judiska namn, Paulus, för att det var enklast så att heta så utanför Israel. Och det betyder inte att han förkastade sin judiska bakgrund eller att han förkastade sitt judiska namn Shaul, utan att han hette båda delarna. Och det kan man också se i apostlagärningarna att hans namn används som synonym både Shaul och Paulus. Så om vi säger Shaul, så betyder inte det att det är hans gamla namn, utan det hette han hela livet. Det är också intressant att i vers 2 se att när Herrens ande talar om den tjänst som Paulus och Barnabas fick, så nämner han honom med namnet Shaul. Avskilj åt mig Barnabas och Shaul för det verk som jag har kallat dem till. Han talar till honom med hans hebreiska namn. Och det händer ju också när han är på väg till Damaskus. Där säger ju Yeshua till honom: Shaul, Shaul. Han säger inte Paulus, Paulus, utan han kallar honom med sitt, med hans hebreiska namn. Shaul är ju samma namn som kung Saul. Det finns många i Israel idag som heter Shaul. Om vi nu går tillbaka till Apostlagärningarna 7 då, så ser vi att den här Shaul har en viktig post här. Han var en ung man, står det. Och han, det står att vittnena la av sina mantlar vid en ung mans fötter, som heter Saul. Och om man läser i Sanhedrin, alltså i Talmud, när det gäller lagarna om hur man skulle avrätta en person på den tiden, så fanns det en regel som sa att när någon skulle stenas och föras ut ur staden, så skulle det finnas en officerare som stod i dörren till stora rådet i templet. Stora rådet samlas ju i templet. Och han skulle ha ett tygstycke med sig. Och sen skulle då den här som var på väg att avrättas föras ut ur staden. Men det skulle finnas en man som satt på en häst som kunde vara både, han skulle både se den som avrättades och även den officeraren som stod i porten in till templet där Sanhedrin höll till, det stora rådet höll till. Och det man gjorde då var att man försökte alltid att hitta vittnen som kunde lindra dödsstraffet och gav tillfälle in i det yttersta. Om det skulle komma några nya bevis för att han är oskyldig, så skulle man ge tillfälle till att han inte skulle avrättas. Och det kunde vara till exempel även den som själv skulle avrättas, att han ville begära någonting extra eller kom på någonting som kunde lindra hans dom. Då skulle de omedelbart föra honom tillbaka till domstolen, och det kunde ske upp till fyra eller fem gånger. Jag kommer inte ihåg om det var fyra eller fem gånger man kunde göra så. Och om det skulle komma något vittne då som hade några nya bevis som kunde ändra den dom som är utfärdad över honom som skulle stenas, så skulle han komma då till stora rådet, och där fanns officeraren i dörren, och han hade det här tygstycket med sig, och det skulle han vifta ordentligt så att den här mannen på hästen kunde se det, och då kunde han säga till de som skulle stena den som skulle avrättas att nu finns det ett nya vittnen här, vi måste föra tillbaka honom. Då fördes den här anklagade mannen tillbaka till tempelområdet för att ytterligare utforskas utifrån de nya vittnena som hade kommit. Och det ser ut som att Paulus hade att göra med just det här när de talar om att mantlarna lades ner vid hans fötter. Det tyder ju då på att han hade en ganska viktig position när det gäller ledarskapet i Jerusalem. Det ser vi också i kapitel 9, vers 1, när han fick fullmakt ifrån översteprästen. Översteprästen var ju ordförande i Stora rådet, Och på den tiden när det fanns ett stora råd fram till 500-talet, så stora rådet, det var det som bestämde över alla judar på hela jorden. Så är det inte nu idag. Från 550, det sista Sanhedrin upphörde, så finns det ingen som kan göra anspråk på att bestämma över hela det judiska folket. Men på den tiden så var det så att översteprästen och stora rådet som fanns i templet hade lagstiftande makt över alla judar som levde även i diasporan, i utlandet. Det innebär då att när översteprästen gav fullmakt till Shaul att åka till Damaskus och hämta judar därifrån som bekände Jeshuas namn, så var det för att alla judar var skyldiga att lyda sin regering som fanns i templet i Jerusalem, det stora rådet. Nu var det ju så att Paulus åkte till Damaskus för att få judar till Jerusalem och bli dömda där. Paulus fick ju inte makten över någonting annat än judar, för översteprästen hade inte makt över något annat folk eller någon annan religion. Så man kan inte säga att Paulus åkte till Damaskus för att hämta kristna till Jerusalem och då tänka sig ordet kristen som någon som praktiserade en annan religion än den judiska religionen. För då hade inte översteprästen haft makt över dem. Översteprästen hade bara makt över judarna. Det står så här: men Shaul, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för att om han funne några som var på den vägen, vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem. Men när han på sin färd nalkades Damaskus hände sig ett sken från himlen plötsligt kringstrålade honom, och han föll ner till jorden och hörde då en röst som sa till honom: Shaul, Shaul, varför förföljer du mig? Då sa han, vem är du, herre? Han svarade: jag är Yeshua, den som du förföljer. Men stå nu upp och gå in i staden, så ska där bli dig sagt vad du ska ha att göra. Och männen som var med honom på färden stod mållösa av skräck, ty de hörde visserligen rösten men såg ingen. Och Shaul reste sig upp från jorden, men när han öppnade sina ögon kunde han inte se något. De tog honom därför vid handen och led honom in i Damaskus. Och under 3 dagar såg han inget, och han varken åt eller drack. Men i Damaskus fanns en lärjunge vid namn Ananias, på hebreiska Hanania. Här har vi också samma grekiska slutform där, s-et. Hanania på hebreiska. Och hade det varit på grekiska så hade man trott att det var en kvinna som slutade med a. Hanania. Och då kan man inte, det kan man inte acceptera då, att ha en feminin form på en man. Så därför slår man till s här. Ananias. Till honom sa Herren i sin Ananias, eller Hanania. Hanania. Han svarade: här är jag, herre. Och Herren sa till honom: stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man vid namn Shaul från Tarsus, ty se, han beder. Här får vi en information om att han kom från Tarsus. Och i en syn har han sett hur en man vid namn Hanania kom in och la händerna på honom för att han skulle få sin syn igen. Då svarade Hanania: herre, jag har av många hört hur mycket ont den mannen har gjort dina heliga i Jerusalem. Och han har nu här med sig fullmakt från översteprästerna att fängsla alla de som åkallar ditt namn. Eller som nämner ditt namn. Åkalla kan också betyda nämna. Paulus vädjade till kejsaren. Där stod det att han, det är samma ord i grekiska där, att han åkallade kejsaren. Så att kalla på eller nämna, det betyder inte att man sätter honom på samma nivå som Gud här. Men Herren sa till honom: gå stad, till denne man är mig ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn. Här ser vi en trefaldig kallelse när det gäller Shauls uppgift. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. om vi tittar på några saker här. Det första var Tarsus. Paulus, eller Shaul, föddes i Tarsus. Tarsus, det låg i Cilicien, det nuvarande Turkiet, sydöstra delen av Turkiet, som gränsar till Medelhavet i söder och Syrien i öster. Tarsus låg och ligger fortfarande faktiskt en stad som har hetat likadant under 3000 år. Och jag är inte säker på att det heter Tarsus i 3000 år, men den, drygt 2000 år har den hetat Tarsus. Men den har funnits i 3000 år och aldrig upphört att vara en stad. Idag finns det, om jag minns rätt, omkring 25 000 invånare där. På den tiden, och speciellt under kejsartiden, så var det en väldigt viktig stad. Det var en stor handelsstad och betydande stad i det området. Och de som föddes där fick romers medborgarskap. Den ligger ungefär 15 kilometer från Medelhavets kust i dagens sydöstra Turkiet. Där föddes Paulus, eller Shaul. Men det betyder inte då att han är i första hand en diaspora-jude. Varför? Jo, om vi tittar i kapitel 22 här. När han talar i templet, när han ska stå upp för sitt försvar, han blir ju anklagad i templet att ha tagit in hedningar i templet, men det var inte sant. Men då ställer han sig på trappan och talar till de judar som fanns där i templet på hebreiska. Bröder och fäder, hör vad jag nu inför er vill tala till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev de ännu mer stilla. Paulus talade flytande hebreiska. Och han fortsatte: jag är en judisk man. Han säger alltså inte att han har gått vid sidan av vägen som Mose befallde, utan han säger: jag är en judisk man. Han säger inte: jag var en judisk man. Han säger inte: jag är en kristen man, utan: jag är en judisk man. Född i Tarsus i Cilicien, men uppfostrad här i staden. Uppfostrad här i staden och undervisad vid Gamliels fötter. Gamliel, allt tyder på att det var Gamliel den första, den äldre, som var lärjunge till i Shammais hus, den strikta delen av den fariseiska tolkningstraditionen. Efter fädernas lag i all dess stränghet, eller strikthet. Och jag var en man som nitälskade för Gud, så som ni allesammans idag gör. Jag förföljde den vägen ända till döds. Och både män och kvinnor lät jag binda och sätta i fängelse. Alltså var den vägen inom judiska tron. Det vittnesbördet kan översteprästen och de äldste hela råd ge mig. Och så fick jag de brev till bröderna i Damaskus, bröderna. Alltså judiska, en judisk term där man kallar varandra för bröder. Och jag begav mig dit för att fängsla jämväl de som var där och föra dem till Jerusalem så att de kunde bli straffade. Men när jag var på vägen och nalkades Damaskus hände sig vid middagstiden att ett starkt sken från himlet plötsligt kringstrålade mig. Jag föll ner till marken och hörde då en röst som stod till mig: Shaul, Shaul, varför förföljer du mig? Då svarade jag: jag, vem är du, herre? Han sa till mig: jag är Yeshua från Nazaret. Den som du förföljer. Och de som var med mig såg väl skenet men hörde inte rösten av den som talade till mig. Då frågade jag: vad ska jag göra, herre? Och herren svarade mig: stå upp och gå in i Damaskus, Damesek på hebreiska. Där ska allt det bli sagt som är dig förelagt att göra. Men eftersom jag till följd av det starka skenet inte mer kunde se, tog mina följeslagare mig vid handen och ledde mig så att jag kom in i Damesek. Damaskus. Där fanns efter lagen en from man, Ananias eller Hanania, en jude som var from enligt lagen. Han var så gudfruktig, rättrådig, rättrogen. Han hade inte gått vid sidan om. Han var trogen. Mose gick på den väg som han hade blivit befalld från Sinai och framåt. Där fanns efter en lag, en efter lagen from man, Hanania, vilken hade gott vittnesbörd om sig av alla judar som bodde där. Denne kom nu och trädde fram till mig och sa: Shaul, min bror, ha din syn igen. Och i samma stund fick jag min syn igen och såg upp på honom. Då sa han: våra fäders Gud, har utsett dig till att känna hans vilja och till att se den rättfärdiga, det är ju Yeshua det, och höra ord från hans mun. Till du ska vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Varför dröjer du då nu? Stå upp och låt döpa dig och avtvå dina synder och åkalla där vid hans namn. Men när jag hade kommit tillbaka till Jerusalem hände sig att medan jag var i helgedomen, i templet alltså, att jag följde hänryckning och såg honom, Yeshua, och hörde honom säga till mig: skynda dig med hast bort från Jerusalem, ty de ska inte här ta emot ditt vittnesbörd om mig. Men jag sa: herre, de vet ju själva att det var jag som överallt i synagogorna lät fängsla och gissla de som trodde på dig. Och när Stefanus, ditt vittnes blod, utgjuts, var också jag närvarande och gillade det som skedde, eller vad som skedde, och vaktade de mäns kläder som dödade honom. Då sa han till mig: gå, jag vill sända dig och stad långt bort till hedningarna. Här har vi en begränsad kallelse till hedningarna. Och när han då sa så, så ville inte judarna i templet lyssna på honom längre. Bort ifrån jorden med den människan, sa de. Det intressanta här är att se att Paulus blev tränad i Jerusalem utav Gamliel i Shammais hus. Och Gamliel tog inte vem som helst som sin lärjunge. Han tog bara väldigt seriösa lärjungar. Det är samma Gamliel som nämns i Apostlagärningarna 5 där. Han som säger till dem: se till vad ni gör mot de här männen. För om det här är ett ord från Gud, ett verk från Gud, så kan ni inte stoppa det. Se till att ni inte kämpar mot Gud själv. Vi kan väl slå upp den. Apostlagärningarna 5 och 34. Kan vi se lite grann vilken makt Gamliel hade. Men en farisé, en laglärare vid namn Gamliel, eller Gamaliel som man säger på svenska, som var aktad av allt folket, stod då upp i rådet tillsammans med en, och tillsade att man för en kort stund skulle föra ut männen. Och så sa han till de andra: ni män av Israel, se er för vad ni tänker göra med dessa män. För en tid sedan uppträdde ju Teudas och gav sig ut för att vara något speciellt, för att något vara, det är alltså en messiansk aspiration. Och till honom slöt sig ihop av vid pass 400 män, och han blev dödad, och alla som hade trott på honom förskingrades och blev till intet. Efter honom uppträdde Judas Jehuda från Galileen, vid den tid då skattskrivningen pågick. Denne flödde en hop folk till avfall, så att de följde honom, och så han förgicks, och alla som hade trott på honom blev förskingrade. Och nu säger jag er: befatta er inte med dessa män, utan låt dem vara. Ty skulle detta vara ett rådslag eller ett verk av människor, så kommer det att slås ner. Men är det av Gud, så kan ni inte slå ner dessa män. Se till att ni inte må befinna strida mot Gud själv. Och de lydde hans råd, de kallade in apostlarna, och sedan de hade låtit gissla dem förbjöd de dem att tala i Yeshuas namn och lät dem därefter gå. Gamliel var alltså en väldigt aktad och vis man. Han nämns i, han är fortfarande väldigt aktad i judiska studier. Gamliel. Och Paulus var alltså Gamliels lärjunge. Och det står ju i Apostlagärningarna 7:58, när vi talar om första gången han nämns Shaul, Paulus, att han var en ung man. Och i Apostlagärningarna 22 läste vi att han hade uppfostrats i Jerusalem. Han var alltså född i Tarsus i Cilicien, och i Filipperbrevet säger att han är hebré, son till hebreer. Och det är också ett uttryck som är viktigt att lägga märke till. Jag ska slå upp det. Jag som blev omskuren när jag var 8 dagar gammal, Filipperbrevet 3:5. Jag som är av Israels folk och av Benjamins stam. En hebré, född av hebreer. Hebré av hebreer, ordagrant. Hebrew of Hebrews. Det är alltså flera generationers hebreer här. Varför säger han hebreer? Det har med hebreiska att göra. Han säger inte att han är jude här, va? Han säger att jag är omskuren. Jag är av Israels folk. Benjamins stam. Det kan man ju säga om man bor i diasporan. Men frågan var om han då hade identifiering som hebré. Men han säger då att jag är hebré av hebreer. Så såvitt jag har förstått och det jag har läst, det hade med språket att göra. Att han kunde hebreiska sen sitt hem. De talade hebreiska hemma. Och det betyder inte bara att de talade hebreiska, att de hade en hebreisk identifiering. Inte grekisk då. Inte hellenistisk identifiering, utan de hade en hebraistisk identifiering med Jerusalem och Israel och det judiska folket inifrån Israel och inte från diaspora. Så inflytandet från hans föräldrar i Tarsus var hebreiskt. Vilket gjorde att föräldrarna då skickade honom till Jerusalem som en ung man, kanske som en pojke, ganska ung. För att studera en yeshiva under då Gamliel och sitta vid hans fötter. Det bästa, crème de la crème, det högsta, det finaste i Jerusalem ville de skicka honom till. För att han skulle bli en hög och viktig rabbin. Tanna. Den typen av rabbin som kallas för Tanna. Om vi nu har stannat här vid Filipperbrevet 3. Så måste jag... Vi måste titta på den här översättningen här. Nu använder jag mest 1917. Det står så här. Av Benjamin stam en hebré född av hebreer. I grekiska står det hebré av hebreer. Jag som i fråga om lagen har varit en farisé. Det här är en tendentiös översättning. Har varit. Om du jämför här. Ett antal översättningar som jag har här, till exempel om ni tittar på min bildskärm här, så har jag ganska många översättningar här på hebreiska, på engelska, spanska, franska, norska, danska och grekiska. På svenska då, det är ett antal översättningar som jag jobbar med. Och när man då tittar på hur de svenska översättningarna har gjort, så tycker man att, men varför har de lagt till det som inte står där? Det är ju många andra som inte har översatt det på det sättet. Så den 1917 års översättning säger, har varit en farisé. Svenska folkbibeln säger, jag som i fråga om lagen var en farisé. Och då lägger man in i en text, i texten här, någon som inte står där på grekiskan. Det står inte att han var en farisé i dåtid, i grekiskan. Jag kan titta på här, literal translation. According to law, a Pharisee. In circumcision, the 8th day of the race of Israel, the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, according to law, a Pharisee. Det står ingenting att det är någonting förflutna i Paulus liv, utan bara en identifiering när det gäller förståelsen av Toran. Fariseisk förståelse av Toran. Det är hans identifiering. Vi kan titta på... Detta var en... literal translation of the Holy Bible. Vi kan titta på Young's literal translation. Hebrew of Hebrews according to law, a Pharisee. Ingenting om att det skulle ha varit... Och det har ju faktiskt Bibel 2000 gjort en bättre översättning här då. Jag som blev omskuren på 8:e dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en farisé. Så här så måste vi då koppla bort tidsbegreppet här. Så Paulus säger alltså inte att jag var en farisé, utan vi kan inte säga att han säger att han är en farisé, men vi kan inte bekräfta och säga att han identifieras som en före detta farisé. Det finns ingen grund i Filipperbrevet 3 och 5 som säger att det var så, att han slutade att identifiera sig som farisé. Det ser vi också när han står inför Stora rådet i Apostlagärningarna 26. Ska titta på det. Förlåt, 23 vers 6. Apostlagärningarna 23 och 6. Nu hade Paulus märkt att den ena delen av dem, av det stora rådet, utgjordes av sadduceer och den andra av fariseer. Alltså två religiösa riktningar, eller vad ska jag säga, trossamfund inom den judendom, den pluralistiska judendom som fanns på den tiden. Därför sa han med judelig röst inför rådet: mina bröder, jag är farisé, en avkomling av fariseer. Hans föräldrar var alltså också fariseer. Det är för vårt hopps skull, för de dödas uppståndelses skull, som jag står här inför detta. Är det någonting som är typiskt fariseer, så är det att man hoppas på de dödas uppståndelse. Det var en typisk fariseisk lära att man tror att de döda kommer att väckas upp. Det är det hopp som Israel har, de 12 stammarna har, att det ska bli en uppståndelse från de döda. Det hoppet och den tron hade inte sadduceerna. Så om du tror på att det blir en uppståndelse från de döda, så har du en fariseisk tro. Paulus säger att jag är farisé, inte jag var farisé. Kapitel 26 i Apostlagärningarna, vers 4 och framåt. Hurdant mitt liv alltifrån ungdomen har varit. Allt ifrån ungdomen, vad det nu innebär ungdomen, hur gammal han var då, kan man ju fråga sig. Det vet alla judar. Ty jag har från tidigare år framlevt det bland mitt folk och i Jerusalem. Paulus identifierade sig alltså mer med Jerusalem än med Tarsus i Cilicien. Hans föräldrar hade sitt hjärta i Israel. De skickade sin son, som de uppenbarligen såg hade en otrolig kapacitet, till den högsta rabbinen som de kände till och som de identifierade sig med, som själva som fariser, Gamliel av Shammais hus i Jerusalem. En väl känd och högt aktad rabbin i Jerusalem som allt folket respekterade. Där studerade Paulus och där blev han skickad och där växte han upp. Och på den tiden var det så att när man ställde sig under rabbin som hans lärjunge, så blev rabbinen viktigare än ens egna föräldrar. Så därför så kallar man också ibland den rabbin som har lärt en, den kallar man sin fader. Så vi skulle kunna kalla Shaul, Rav Shaul ben Gamliel, Rabbi Paulus eller Saulus, son till Gamaliel. Det skulle kunna vara en titel för hans rabbinutbildning här. Och sedan lång tid tillbaka känner de mig, så framt de nu vill tillstå det eller erkänna det, att jag har tillhört det strängaste partiet i vår gudstyrkan och levat som farisé. De kan ju inte vittna om någonting de inte har sett. Så det här kan man ju använda på två sätt. Man kan använda det som att, jaha, här ser vi att Paulus nu säger att han har varit farisé. Och han har tillhört den delen inom judendomen, fariseiska delen. Men man kan också säga så här, att eftersom de inte hade, de kände ju honom från den tiden när han var i Jerusalem. Och då kan de bevisa eller vittna om att han på den tiden var han farisé och tillhörde det strängaste partiet. Men de kan ju inte vittna om det nu, för han var ju inte hos dem nu. Så att den här texten behöver ju inte betyda att det behöver inte utgöra ett bevis för att Paulus identifierar sig som en före detta farisé. Om man tittar på hans lära till exempel, hans undervisning i breven, så är det fariseisk lära. Och nu står jag här inför detta, här till rätta för vårt hopp om det som Gud har lovat våra fäder, vilket fariséerna har hållit kvar under hela tiden. Paulus blev alltså uppfostrad i Jerusalem. Han fick Jerusalem andan implanterad i sin själ. Han tränades i de allra mest djupgående teologiska debatterna. Debatter som sedan skrevs ner flera hundra år senare i Talmudskriften. Och som man kan hitta spår av i Paulus undervisning som liknar Talmud. Hans undervisning, sätt att undervisa, liknar den typen av diskussion som fördes då, som skrevs ner till senare i Talmud och andra skrifter. Paulus är en barn av sin tid, och han är inte en diaspora jud, utan han är en hebreisk Jerusalem inom israelisk, kan vi kalla det, jude. Och han kallar sig för jude i Romarbrevet 9:3. Här ser vi att han identifierar sig med sina bröder enligt köttet, som han nämner, som han uttrycker det. Jag skulle önska att jag själv vore förbannad och bortkastad från Messias om detta kunde gagna mina bröder, mina fränder eller släktingar efter köttet. Nu är det kanske en typ av fysisk identifiering till det judiska folket som han nämner här. I andra Korinthierbrevet 11:22 står det: är de hebreer så är jag det också. Det är alltså, vi måste förstå lite grann vad som ligger bakom det här uttrycket hebreer här. Det fanns ju, man kan väl säga, man kunde dela upp judarna i två stora grupper på den tiden. Det var alltså grekiskt influerade judar, hellenistiska judar, som hade fått starkt inflytande av den grekiska kulturen. Och så hade du de hebreiska judarna som inte accepterade inflytandet från grekiskan i den judiska gudstron och kulturen. Och det var en väldigt stark spänning mellan de här. Och det kan man se också i de arkeologiska utgrävningarna i Israel. Att det finns städer som hade väldigt, vad ska jag kalla det, internationellt grekiska drag. Och andra städer då som hade mer hebreiska drag. Och de hebreiska judarna, de var i stort sett emot den grekiska kulturen och det grekiska inflytandet. De hebreiska judarna accepterade aldrig Septuaginta, den grekiska översättningen av Chumash, de fem Moseböckerna, som skrevs ett par hundra år före kristen tidräkning, som översatt, alltså det var, enligt traditionen så var det 70 stycken judar som översatte hebreiska texten till grekiska, som därför kallas den Septuaginta, som har med 70 att göra. Ofta förkortas den som LXX. De hebreiska judarna tyckte det var vad ska vi säga det, inte ärekränkning utan en mycket starkare ord, heter en skandal att Guds ord översattes till grekiska. Så den här spänningen fanns ju då mellan de hebreiska judarna och de grekiska judarna, eller hellenistiska judarna. Det ser vi också i apostlärningarna, att de grekisktalande judarna blev åsidosatta när det gäller den dagliga utdelningen av pengar som de hade i församlingen i Jerusalem där. Därför så tillsatte de ju de här församlingstjänarna för att kunna administrera pengarna så att inte de grekisktalande eller grekiskt influerade judarna blev åsidosatta vid den dagliga utdelningen. Så därför när Paulus nu säger är de hebreer så är och ja det, så har det mer att göra med den inriktning av inom israeliska, alltså när jag talar om landet Israel. Identifieringen med det hebreiska språket, det hebreiska kulturen, det hebreiska tänkandet och de gamla hebreiska källorna. Och mot den hellenistiska strömningarna, de hellenistiska strömningarna inom judarna då, speciellt bland diasporajudarna. Så Paulus identifierar sig mer som en infödd israelisk hebre i landet Israel och speciellt Jerusalem än som en diasporajude som skulle ha vuxit upp i Tarsus i Cilicien. Han växte ju inte upp där utan han växte upp i Jerusalem. Är de israeliter så är jag det också. Är de Abrahams ätt så är jag det också. Och så vidare. Paulus blir anklagad för att lära lära judarna bland hedningarna att avfalla från Mose. Här kommer vi in väldigt viktig sak. Och det här är en anklagelse som hålls kvar och som hålls kvar än idag och som är faktiskt ett av den kristna traditionens viktigaste grundpelare. Att judarna inte längre ska leva som judar. Alltså, kristendomen vill ju konvertera judarna till att bli kristna. Man har ju försökt med det på många olika sätt genom förföljelser och genom olika typer av påverkan då. Missionsverksamhet och annat. Och det är väldigt viktigt för oss att se att det finns två inriktningar när det gäller Messias apostlar. Och det såg vi förra gången. Det finns en inriktning när det gäller de omskurna och en inriktning när det gäller de oomskurna. Paulus blev kallad till de oomskurna. Han är hedningarnas apostel, shaliach på hebreiska, apostel sändebud. Det betyder alltså att efter Jeshuas uppståndelse så finns det i Guds plan skillnad mellan judar och icke-judar. Det är inte så då att alla har blivit ett och alla ska ha samma bud, en Torah för alla. Utan judarna har en väg och icke-judar har en annan väg. Parallell. Går åt samma håll, men det är ändå inte samma väg. Man kan säga att det är samma väg med två filer då. Det är viktigt att förstå att det som Paulus lärde utanför Israel, det lärde han inte judarna, utan det lärde han hedningarna. Och nu blev han anklagad då att lära judarna att avfalla ifrån Mose. Det ska vi titta på i Apostlagärningarna 21, vers 20. I 17 och framåt. Och när vi kom till Jerusalem, de hade varit på en resa, Paulus och hans följeslagare, då tog bröderna emot oss med glädje. Ser alltså det var ingen motsättning mellan de ledande judiska ledarna i Jerusalem inom Messias församlingen och Paulus. Det var ingen motsättning mellan dem. De hade ju tidigare gett Paulus sin hand och sagt du ska gå till de oomskurna och vi ska gå till de omskurna. De hade väl signat Paulus i hans uppdrag och gärning. De hade erkänt att han har fått ett uppdrag av Messias från himlen att nå icke-judarna med frälsningsbudskapet och fostringsbudskapet att de ska följa de bud som gäller för dem. Då ser vi i Paulus brev vilka bud som gäller för icke-judarna. Därför gick Paulus med oss andra till Jakob, som var Jeshuas bror. Miriams son. Dit kom också alla de äldste. Och sedan han hade hälsat dem förtällde han för dem allt sammans det ena med det andra som Gud genom hans arbete hade gjort bland hedningarna. Bland hedningarna. När de hörde detta prisade de Gud. Tänk här alltså, hebreer, hebreisktalande i Jerusalem. Ortodoxa judar, strikta judar som är noggranna med klädsel, med tal, med sin tunga, vad de säger, med förhållande mellan man och kvinna, hur de äter, väldigt viktigt, strikt med maten, strikta med vem de umgås inte med vem som helst. Strikta judar i Jerusalem som är noggranna och vill leva ett heligt, avskilt och rent liv och väldigt noggranna med att uppfylla både den skrivna och den muntliga lagen som hade förts över genom alla de tidigare profeterna och visa män och sedan rabbinerna. Den typen av judar träffar nu Paulus när han kommer till Jerusalem. Man kan se uttrycket för den typen av judar i Judas brev. Judas som vi nämner om här. Förlåt, Jakobs brev. Jakobs brev. Och även Judas brev, det är ju också Jeshuas bror. Hebreiska judar. Nu har det blivit att det var de han träffade här. Och de blev jätteglada när de fick höra vad Paulus har gjort bland hedningarna. Underbart det som Herren har gjort genom dig bland hedningarna. Men vi har ett jättestort problem här nu. Det har blivit sagt, vi ska läsa vers 20. När de hörde detta prisade de Gud och de sa till honom. Du ser, kära bror, hur många tusen judar. Jaha, det är en typ av översättning som man förstår det här uttrycket. Hur många tusen judar. Det är att det var omkring 30 000 judar det är frågan om här. Flera tiotusentals judar är frågan om. Alltså minst 30 000 då. Det är som har kommit till tro. Och alla nitälskar dem för lagen. Nitälskar för lagen. Alla dessa tusentals judar i landet Israel. I första hand. Bland de omskurna hebreer. Och naturligtvis även grekisktalande, för det ser vi i församlingen i Jerusalem, att de kom in, de grekisktalande judarna också. Och fanns där i landet. Det var ju, kulturen i Israel var ju väldigt splittrad, som den är också idag. Men alla dessa judar då, både grekisktalande och hebreisktalande, och som har tagit emot frälsningen och fått uppleva den nya födelsen och genom Jeshuas försoningsdöd och uppståndelse kommit upp till en hög andlig nivå. Alla nitälskar dem för Toran. Det är både den muntliga och den skriftliga Toran. De nitälskar. Alltså väldigt starkt ord här. Nitälskar för Toran. Vad står i Svenska folkbibeln? De håller strängt på lagen. Håller strängt på lagen. Det var typiskt, de som i Jerusalem och runt omkring trodde på Jeshua, de höll strängt på Mose lag. Strängt på Mose lag. Låt oss få in detta i våra sinnen, kära vänner. Det här är inget avfall. Det är tvärtom. Ett närmande till det som Gud gav i Sinai. Alla håller dem strängt på lagen. Och nu har det blivit dem sagt om dig, Paulus. Att du lär alla judar som bor spridda bland hedningarna att avfalla från Mose. Precis det vi läste om i början här. En som lär judarna att avfalla från Mose, en annan väg. Att lära judarna att inte längre vara judar. Det är klart, hade de hört honom predika eller läst det som han skrev, att här är inte längre jude eller hedning. Alla är vet i Messias. Det är ju lätt att tolka det som att nu är judarna inte längre judar. Nu måste de avfalla, för nu ska de bli likadana som hedningarna. Alternativ då att alla hedningar måste konvertera, omskära sig och hålla alla buden. Men det har vi ju läst i Apostlagärningarna 15. Och det var ju de buden som Jakob och de andra ledarna i den messianska rörelsen sa att det ska hedningarna inte göra. De ska inte konvertera. De ska inte bli judar. De behöver inte det för att bli frälsta. Så det var ju ganska klart att Paulus inte lärde hedningarna att leva judiskt. Om man nu tänker på att hålla alla buden och vara strikt och strängt lydig. Både den skrivna och den muntliga Toran. Och om de nu skulle bli ett judar och hedningar då. Om här inte ska finnas någon skillnad, om skiljemuren är nedbruten. Om inte hedningarna får leva som judar då. Då måste vi ju tvinga judarna att inte längre leva som judar. De måste alltså avfalla från Mose. De måste avfalla från den väg som Gud gav dem på Sinai. Det blir ju kontentan av förståelsen av Paulus undervisning att här inte längre judehedning och skiljemuren är nedbruten. Vi skapar en ny religion nu då. Det är det som vi hör om dig Paulus här. Att du säger att judarna som bor spridda bland hedningarna ska avfalla från Mose. I det att du säger att de inte behöver omskära sina barn. Ja, det är klart Paulus, du skriver ju. Omskärelsen har ingen betydelse. Omskärelse eller förhud, det har ingen betydelse, säger du. Paulus, det är klart att de tror att du säger att judarna inte ska omskära sina barn. När du skriver så. Ej heller i övrigt vandra efter vad stadgat är. Och det här är inte bara Toran. För det är en sak, avfalla från Mose, omskära sina barn, vandra efter vad stadgat är. Vad betyder det, vandra efter vad stadgat är? Ska vi titta på folkbibeln. Leva efter våra seder, literal version, walk in the customs. Ska vi ta King James version, walk after the customs. Darby, not nor walk in the customs. Det var Young här. Huh? Not nor after the customs to walk. Customs. Titta på det här på King James. Customs på grekiska. Ethos eller ethos. Usage prescribed by habit or law. Custom, manner, be want. Den finns på 13 platser i de apostoliska skrifterna. Apostlagärningarna 6 och 14. Ty vi har hört honom säga att Jesus, eller Yeshua, han från oss ska bryta ner denna byggnad och förändra de stadgar som Mose har gett oss. Apostlagärningarna 26 och 3. Som så väl känner judarnas alla stadgar och tvistefrågor, customs. Apostlagärningarna 28 och 17, 3 dagar därefter, kallade han tillhopa de förnämsta av judarna. Och när de hade kommit tillsammans sa han till dem, mina bröder, fast ni inte har gjort något mot vårt folk eller mot fädernas stadgar, blev jag likväl i Jerusalem överlämnat i romarnas händer och fördes bort därifrån som fånge. Det är alltså frågan om den muntliga traditionen här. I Johannes 19:40 har vi samma ord på grekiska. Och de tog Jeshuas kropp och omlindade den med linnebindlar och la dit de välluktande kryddorna så som judarna har för sed vid tillredelse till begravning. Det är alltså inte den skrivna Toran utan en muntlig stadga här. Seder, bruk, stadgar. Och om man förstår lite grann det judiska traditionen så vet man att judarna är väldigt noga med sina traditioner och stadgar som man har ärvt från sina förfäder. Det är ett sätt att hedra sina föräldrar, att hålla kvar de traditioner som man har tagit emot. Det innebär då att när Paulus nämner här om, eller Jakob, att det är tre olika saker som de anklagar Paulus för. Att avfalla från Mose, det är den skrivna Toran. Och i det att du säger att de inte ska omskära sina barn, det är omskärelsen då. Ej heller i övrigt vandra efter vad stadgat är. Det är den muntliga traditionen. Så förstår jag det. Vad är då att göra? Paulus, alltså Jakob, när han träffar Paulus, så för honom är det alltså självklart att Paulus, eller Saul, inte gör det här. Det är anklagelse mot honom. Självklart gör han inte det. Jag har sett den ande som finns i honom. Jag har sett det han har lärt. Jag vet vad han har lärt sig i Jerusalem. Jag vet vem Messias är, Yeshua, som har skickat ut dem till hedningarna. Jag vet att det här inte är så. Så för honom var det liksom inte, är det så, Paulus? Utan, vad ska vi göra nu? Det här är falska anklagelser. Du har inte sagt någon gång, eller undervisat någon gång, att judarna ska avfalla från Toran. Du lär inte judarna någon gång att de ska inte sluta omskära sina barn. Att inte omskärelsen har betydelse för judarna, det lär du inte någonstans eller på något sätt. Och du lär inte heller judarna att sluta att hålla de traditioner och de stadgar som finns givna utav rabbinerna och de ledare som finns i det judiska folket. Det vet jag att det lär du inte judarna. Vad är då att göra? Helt visst ska man då få höra att du har kommit hit. Gör därför nu som vi gör, så som vi nu säger till dig. Vi har här fyra män som har bundit sig genom ett löfte. Ta med dig dessa och låt helga dig tillsammans med dem. Rena dig. Det har med reningsbad att göra. Gå in genom mikve. Och åtal dig omkostnaderna för dem så att de kan låta raka sina huvuden. Det vill säga att de gör ett nasirlöfte här. Då ska alla förstå. Då ska alla förstå. Vilka alla? Jo, jag tror att det är de här troende judarna som nitälskar för lagen som det är frågan om. Dessa Yeshua-troende judar i Israel som misstänkte Paulus för att undervisa judarna bland hedningarna att de inte skulle hålla sig till Mose, omskära sina barn eller följa de regler som judarna hade. Och nu, om du nu gör ett nasirlöfte i templet, hjälper de här fyra som har beslutat att vara nasirer under en tid, betala för dem. Då ska alla förstå att inget av det som har blivit dem sagt om dig äger någon grund. Utan att också du vandrar efter lagen och håller den. Också du vandrar efter lagen och håller den. Står i folkbibeln. Du själv håller fast vid lagen och lever efter den. Vad var det vi läste i början? Jo, att om en falsk profet kommer och säger att man ska gå vid sidan av den väg, Herrens väg, som han har befallt det judiska folket på Sinai genom lagen, så ska ni inte lyssna till den profeten. Han är en falsk profet. Han har predikat avfall från Herren. Var Paulus en falsk profet? Eller levde han efter lagen själv, som farisé, som jude, som hebré, som Gamaliels lärjunge, som hade tränats i Shammais hus? Var han en falsk profet eller fortsatte han att leva efter det han lärde? Enligt det vi ser här i Apostlagärningarna 21. Så ser vi ju att Paulus accepterar det här och vill visa verkligen genom att betala en hög summa pengar, genom att gå in i ett nasirlöfte och under en tid då avskilja sig på ett alldeles speciellt sätt inför Herren. Och vill visa alla dessa 30 000-tals judar att det inte alls är så som de har hört om honom. Men när det gäller hedningar, och nu ser vi de här två vägarna, en väg för judar och en annan väg för hedningar. Jakob säger till Paulus, så vilket är mycket märkligt, för Paulus var ju med när det här beslutades i Apostlagärningarna 15 under det här rådets samling då. Så säger Jakob igen till Paulus, men när det gäller hedningar som har kommit till tro, så har vi skrivit och gett dem besked om vårt beslut. De ska avhålla sig från kött som offras till avgudar, från blod, från kött från kvävda djur och otukt. Då tog Paulus med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem och gick till templet och gav till känna när renhetsdagarna skulle vara avslutade och förbäras fram för var och en av dem. Och Paulus visar ju då med handlingar, och det bästa sättet att tala till judar så är det genom handling, att det är inte sant det som han anklagas för. Är det den här bilden av Paulus? Om det då är så här att Paulus inte avföll ifrån Mose och från den väg som Herren hade befallt vid Sinai. Och det är den bild vi får av Paulus i apostelgärningarna. Är det här sant? Är han en hycklare när han går in i templet och visar alla dessa 30 000 Yeshua-troende att han inte lär detta? Är han en hycklare, Paulus? Eller är det verkligen sant att han är som det presenteras här? Då måste vi ju revidera vårt sätt att tolka hans brev. Och utifrån detta läsa Paulus brev till romarna, till korinterna, till galaterna, till filipperna och så vidare. Paulus blev alltså sänd till hedningarna för att lära dem den väg de skulle vandra. Och eftersom han då gick in för sin uppgift så starkt, så talar han om att för er hedningar så är det inte viktigt med omskärelsen. För er hedningar så det är, ni kan äta allt kött som finns i köttborden utan att fråga om man får äta det eller inte. För er hedningar så är allting rent. För er hedningar så ni behöver inte följa alla de strikta regler som judarna har. Men om man då tolkar hans ord som att det här är en allmän religion som gäller alla, den nya katolska allmänneliga kyrkan, så tvingar man in i judarna i samma regler som han gav till hedningarna. Och då skapar man en annan Paulus med ett annat budskap, en falsk profet som skapar en ny religion. Vilket inte är fallet, för han talar till icke-judar. Och han har ett budskap för icke-judar. Sen ska vi titta på sen när han talar om vad han menar här, icke-jude eller grek och så vidare. Det kommer vi ta upp när vi kommer till de skrifterna längre fram. Har ni några frågor?
Jag funderar lite grann på det här med exemplets makt. Paulus kunde ju säga så här att jag är jude och jag följer de här reglerna. Och när han sa att nu har jag sagt det, tror ni mig inte, så är det upp till er. Men han gör en handling och en gärning här. Är det speciellt för judarna så att säga, att det är bevis att han den vill visa så att säga?
Ja, judarna är ju väldigt jordnära. Vi tittar till exempel veckans parasha när Laban och Jakob skiljs åt, så bygger de ett röse. Och säga det här röset ska vara ett vittne. Det hade de väl kunnat säga att de inte skulle behandla varandra illa utan att ha ett röse. Jag menar, samla ihop massor med stenar och göra ett stenröse då. Det är ett semitiskt sätt att bekräfta det man säger, så att man måste göra någonting också som verkligen visar att det man säger är sant. Handlingar talar mycket mer än ord.
Jag vill kanske höra lite grann vad du säger om vi ska avhålla sig från kött som offras till avgudar. Alltså, men när det gäller hedningar så har vi skrivit och gett en besked om vårt beslut. De har alltså kommit fram till, vad är det som gäller?
Ja.
Det ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar. Från blodkött från fjärda djur och kontukt. Om man säger så här. den icke-juden behöver alltså inte följa de stadgar som är stadgade för juden, men kan följa dem så att säga. Här säger de att de ska avhålla sig från de här sakerna. Alltså var det en order ifrån bröderna i Jerusalem att hedningarna ska göra så. Ja. Eller var det bara en rekommendation? Då kan man se det som så att det här är en order och ni ska följa det här om ni ska vara, om vi ska kunna tänka oss att ni kan vara i den situation som man är då, så att säga. Sen om ni följer de andra reglerna, det är upp till var och en att göra. Kan man tänka sig så?
Ja, så ser jag det, att det här är alltså obligatoriskt, de här fyra. Nu ser man ju ett visst samband mellan de här fyra och de sju buden som gavs till Noas ättlingar. Vi kan ju diskutera här om det har ett samband. Det finns många olika vinklar som har förts fram och som förs fram när det gäller detta. Ett argument som sägs då är att man behövde ju inte säga att de skulle sluta och mörda, för det var ju ändå inget aktuellt. För det visste alla ändå. Det som de tog upp, det var det som var brännande och det som var svårt. Här är otukt nämnt till exempel. Folk levde ju otukt ibland hedningarna på ett alldeles speciellt sätt, speciellt när det gäller avgudatempel och såna här saker. Det var mycket otukt och bland folk även allmänt. Och det som kött från offras till avgudar, det här står inte ordet kött i grekiskan här, apostelgärningarna 21-25. Både folkbibeln och 1917 har skrivit kött här, men sådant som har blivit, ska säga, literal translation står idol sacrifice. Så det behöver inte bara vara kött, utan en allt form av offer till avgudarna då. Blood, frågan är vad det menas. Jag är inte färdig med detta än. Jag behöver studera mer och få lite klarhet. Vad menas med blod här? Har det att göra med mord? Jag tror knappast det. Jag tror att det har att göra delvis med mat som har sitt blod kvar, som var strikt förbjudet för judar att äta. Och köttet av förkvävda djur, det har ju med de sju buden att göra. Om man tänker på äta sådana djur som inte har dött ordentligt, när de förkvävs liksom, det, att det fortfarande lever. Jag tror att det har att göra med att det inte har slaktats på rätt sätt. Otukt, det finns också bland de sju, så att man kunde ju tänka sig här att de andra utav de sex eller sju buden som finns i Noas buden, eller de allmänna buden, de behövs inte tas med här. Men det här var så pass viktigt, för det hade att göra med relationen mellan hedningar och judar, speciellt i den messianska församlingen då, där ofta både judar och hedningar var tillsammans i samma församling. Trots att det var flest hedningar ibland de församlingar som Paulus hade varit med och grundat, så var det ju även judar bland dem. Och någon form av gemensamma regler måste man ju hitta då, så att det inte blir allt för stor schism mellan de olika kulturerna då. Och jag tror att man ville lära hedningarna att det här är minimala krav som ni måste uppfylla för att kunna ha en församlingsgemenskap och leva på en nivå där vi kan acceptera det. Men jag ser det som minimikrav. Och det ser vi också i Apostlagärningarna 15. När det presenteras första gången så är det nästa vers där i vers 21. Ty Mose har av ålder sina förkunnare i alla städer, då han ju varje sabbat föreläses i synagogarna. Det var liksom förutsättning för att man skulle bara ge de här fyra buden till hedningarna. Eftersom Mose har sina förkunnare i alla städer där de kan lyssna på honom på sabbaten. Därför så säger vi att de bara får måste uppfylla de här fyra. Men det ser ut som att då de räknar ju med att folket går vidare och får lära sig mer i synagogorna. Och då öppnas det ju en dörr som säger att det här är inte bara det ni ska uppfylla, utan det här är ett krav, men lär er mer. Det är som att säga, lär dig ABC. Eller lär dig alfabetet. Du måste lära dig alfabetet, det är tvång. Och sen får du mer och mer lära dig att läsa sen. Och komma till högre litterära verk. Men du kan inte börja med de höga litterära verken från början. Hur långt ska en hedning gå då? När det gäller observans av de judiska buden. Ja, de apostoliska skrifterna eller de messianska skrifterna har ju faktiskt inte satt någon gräns. Varken undre gräns eller övre gräns. Jo, vi kan väl säga att det här är den undre gränsen, men det är en undre gräns som grundar sig på att de har möjlighet att fortsätta att utbildas i Torans undervisning i synagogen. Så där är lite ett villkor då. Bara de här fyra, eftersom de kan gå till synagogen och lyssna där. Med andra ord, skulle de inte haft Mose i synagogen, då skulle vi satt fler bud. Så på något sätt så, det finns en undergräns, men det är inte en låst gräns, utan det är en öppen gräns för att gå längre i observans. Och det är helt klart att i Paulus, när man kommer till Paulus brev, så tar han ju upp flera saker som judarna fick vid Sinai, som inte nämns i de allmänna buden som Noa fick, som hedningarna ska också uppfylla. Fyra Pesach till exempel. Det är ju inget som hedningarna fick.
Det var ju ett sidospår från den du har undervisat, så att säga. Men det har ju betydligt också.
Din fråga, menar du?
Ja, min fråga var ju liksom inte just det som du förklarar nu. Det var ju inte direkt det som du undervisar nu, om man säger så. Du undervisar om Paulus som jude och som
ja. Men det blir ju också en fortsättning i det här, för då frågan är ju, ja. Det är Paulus lärde hedningarna. Vad var det han lärde dem? Jo, han hade ju med sig de här fyra. Det står ju att han de reste runt och implanterade dessa fyra regler i alla de församlingar de hade grundat. Och det var ju Paulus, han underordnades vid detta råd i Jerusalem. Och det var alltså ett råd som gällde alla de icke-judiska församlingarna då. De här buden. Men i Paulus brev ser vi ju att han går längre än de här fyra. Mycket längre. Så att det är inte begränsat till de här fyra. Och det kommer vi in på sen när vi tittar i Paulus brev, att det finns många saker i hans brev som visar att hedningarna kommer närmare Herren genom att uppfylla fler bud utav de som inte är obligatoriska för dem. Helt klart. Och det ser vi också här. Det här är ju ett exempel i Apostlagärningarna 22, det vi tog upp. När Paulus gör ett nasirlöfte. Nasirlöftet, Apostlagärningarna 21 är det. Nasirlöftet är ett bud som gavs i Toran till det judiska folket, både för män och kvinnor. Ett bud till återhållsamhet som inte är en något obligatoriskt utan frivilligt. Alltså jag väljer att uppfylla ett bud som inte är obligatoriskt för mig. Och det gör att de kommer upp till en hög andlig nivå. Och rabbinerna lär att den som är nazir har samma, och det kan man se i Toran också, det finns vissa ord som visar att det är så, har samma andliga nivå, eller andlighetsnivå kan man säga, eller helighetsnivå som överste prästen. Naziren, både man och kvinna, har samma andliga och helighetsnivå som överste prästen, som är den absolut heligaste personen i Israel. Och det är genom att välja att uppfylla ett bud som inte är obligatoriskt. Så kom de till den nivån. Och jag vill fortsätta med det, för det här är väldigt bra. Vi tar och går till Jesaja 56. Vers 1 och framåt. Så säger Herren, akta på vad rätt är och öva rättfärdighet. Ty min frälsning kommer snart, och snart blir min rättfärdighet uppenbarad. Säll är den människa, lägg märke till att det står människa, som gör detta. Den människoson, Ben Adam, Adams son, Adams ättling, som står fast därvid, den som håller sabbaten, så att han inte ohelgar den, och den som avhåller sin hand från att göra något ont. Främlingen, som har slutit sig till Herren, må inte säga, säkert ska Herren avskilja mig från sitt folk. Ej heller må den snöpte, det är kastrerade alltså, säga, se, jag är ett förtorkat träd. Ty så säger Herren, de snöpta, de kastrerade, som håller mina sabbater och utväljer det mig behagar, utväljer det som mig behagar, och står fast vid mitt förbund. Det har med sabbaten att göra här, för sabbaten gav som ett förbund till Israel. Åt dem ska jag i mitt hus och inom mina murar ge en åminnelse och ett namn, en välsignelse som är för mer än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska vara utrotat. Och främlingarna som har slutit sig till Herren för att tjäna honom och för att älska Herrens namn och så vara hans tjänare, alla som håller sabbaten så att de inte ohelgar den och som står fast vid mitt förbund, de ska jag låta komma till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus. Och deras brännoffer och slaktoffer ska vara mig välbehagliga på mitt altare. Ty mitt hus ska kallas ett bönehus för alla folk. Och om det hade bara talat om de som konverterar här, så hade det inte stått alla folk här till slutet. För då hade det blivit bara ett folk, hedningen hade blivit Israel. Men här talas om att mitt hus ska vara ett bönehus för alla folk. Och så står det i början, den människa som gör detta, den människoson. Det är inte bara judar det talar om, utan alla människor, alla Noas, Adams söner, kan alltså frivilligt i det här fallet, juden har ingen fri vilja när det gäller sabbaten. Han är tvungen att hålla sabbaten. Om han inte håller den så blir han avkortad ifrån sitt folk, han blir avrättad, han är alltså dödsstraff på att bryta sabbaten för en jude. Men främlingen kan välja det som behagar Herren här i det här fallet, den sabbaten och andra bud. Och vad blir resultatet? Jo, de får en sådan välsignelse, ett sådant erkännande, att de blir för mer än söner och döttrar. De kommer alltså på en högre nivå än den gemene juden om de väljer att följa bud som inte är obligatoriska för dem. Så kommer de upp på en högre andlig nivå enligt den här texten. Och det är ju en otrolig välsignelse, därför så när Paulus och de andra lämnade de här fyra buden som gavs till hedningarna, så står det att hedningarna blev glada när de hörde detta. Du är alltså inte tvungen, vilket gör att om du inte uppfyller så blir du straffad. Du är inte tvungen att göra mer än det här, men du har en möjlighet att växa och utvecklas i din andliga ett andliga närhet till Herren och få ett otroligt erkännande och väldigt mycket välsignelser utav det beslut som du gör när du säger att du vill gå vidare och uppfylla mer. Så är det som jag läser skrifterna. En fråga till, om det är någon som har det, sen så slutar vi för idag. Då tackar jag för idag och så önskar jag en god vecka och så hörs vi om en vecka då. Samma tid nästa första veckodag på kvällen. Tack för idag.